Heliga natt. Välkomna till Dealen med bilen avsnitt 366.
Välkomna.
Välkomna.
Du, ja. Vet du vad jag såg här i veckan?
En naken kvinna.
Nej, det gjorde jag inte. Jo, det gjorde jag i och för sig. Men jag såg en Volvo-reklam på tv.
Ja.
Och då var familjen som porträtterades i den här lyckliga Volvo-familjen.
Ja.
Bestod av kineser.
Ja, den är satt också. Mm.
Och då tänkte jag så här, det här kanske är något vi behöver fundera kring. Hur man tänker.
Kunde du direkt avgöra att de var kineser? De kanske inte var asiater.
Jag sträcker mig så långt att säga att det är kineser. För det vore konstigt, i och med att Volvo tillverkas i Kina.
Mm.
Ägs av kineser. Mm. Så tror jag inte att de tar in japanska modeller.
Nej, men man vet ju inte.
Nej, men jag kan nästan ta gift på att det förmodligen var kineser.
Det var elbilsreklam, eller hur?
Ja, och i min tanke så är, jag funderar på varför. Mm. Varför man liksom, vad är syftet?
Jag vet inte vart du vill komma med det här. Det känns väldigt, väldigt tunn is.
Nej, men liksom, om man nu sänder en Volvo-reklam i Sverige, så är det kanske det vanliga då att det är... Jag menar, man hade inte tagit en familj aborigines.
Det går väl inte att jämföra?
Varför går inte det att jämföra?
Det går väl inte att jämföra? Jag menar, populationen aborigines i Sverige är väl mikroskopisk?
Ja, men kineser kontra svenskar är ju inte heller...
På tal om det,
ja.
Finns det några kinesiska kyrkogårdar?
Det vet jag inte.
Har vi pratat om det här på den förut?
Nej, ingen aning.
Jag tänker att det finns ju ändå en utbredd kinesisk population i Sverige, speciellt i Stockholm.
Ja.
Det finns vissa kvarter med väldigt mycket Kina affärer, ja. Och det finns väldigt mycket Kina krogar. Det fanns åtminstone väldigt, väldigt många på 80-talet.
Ja.
Då var det ju fyra små rätter liksom överallt.
Ja.
Sen tog thai...
Maffian över.
Thai-trenden skulle jag säga. Men sen har du klassiska svenska eller kristna kyrkogårdar, sen har du muslimska kyrkogårdar, liksom olika populationer. Där i Bergshammar ligger en jättevacker muslimsk kyrkogård. Men har du någonsin sett en gravsten med kinesiska tecken?
Nej, men jag skulle gärna vilja göra, höll jag på att säga. Nej, men alltså,
herregud,
jag tänker så här.
Var började det här avsnittet?
Nej, men det här är roligt, för nu börjar ju redan du, och säkert flera lyssnare, men vad är det Ponkan sitter och säger här?
Uh-huh.
Jag ser inte att det här är dåligt på något sätt. Jag blev bara lite förvånad.
Uh-huh.
Jag ville bara ta reda på hur de har tänkt. Och jag tror så här, om vi skulle emigrera till Kina...
Uh-huh.
Nej, för sig. Jag tänkte säga att man kanske ville bli begravd hemma, att man begravs i Kina. Men det gör man väl kanske inte eftersom man har familjen här. Om de ska, jag har ingen aning. Vi släpper det här.
Ja.
Du hade inga bra svar överhuvudtaget.
Nej.
Nej.
Jag ger mig på din haltande inledning. Så jag ger mig på en brygga här. Då.
De som tyckte att jag på något sätt var orättvis eller liksom eventuellt rasistisk i det här, då får man gå till sig själv, för att jag sa inte att det var något fel med det här.
Du ställde bara frågan.
Jag ställer mig bara frågan.
Okej, då ger jag mig på en brygga.
Ja.
Ja. Sisyfos är ett fastighetsbolag som köpte Dragon Gate, apropå där det finns då terrakottakrigare utanför Gävle där.
Sisyfos, det var han som rullade upp en sten för en kulle och så rullar den ner hela tiden.
Ja, gud vad du kan.
Ganska konstigt namn på ett företag.
Ja, på ett fastighetsbolag, eller ett utvecklingsbolag. Ja. Men de köper ju upp...
Vi går aldrig i mål.
Nej, men det ligger ju något i det. men de köpte i alla fall Dragon Gate där i Gävle och håller på att göra ordning där för framtiden på något vänster.
Mm.
Men de har ju också då köpt Solbacka, och det är där vi har... den här gamla internatskolan där Jan Geogi. Och där är ju vi nu för mässan Overland Adventure Expo, där vi nu ska bygga en ganska omfattande offroadbana. Vi har fått tillstånd från kommun och terrängkörningslagen.
Just det.
Så nu har alla papper på plats, och nu bygger vi då den här offroadbanan för Ineos som ska ha då sin nordiska journalistprovkörning på plats liksom under mässan.
Är det bara för Ineos, eller får vem som helst ta sin bil och köra runt?
Så här, Ineos kommer ha provkörningen ute i skogen.
Mm.
och för journalister först, men sen så kommer du som privatperson kunna få provköra Ineos-bilarna i skogen.
Ja.
Och även på landsväg. Mm. Det kommer vara brutalt. Men sen kommer ju även Ford vara på plats på mässan och visa Ranger Raptor, F-150 Raptor och stora Broncon.
Mm.
De har också flaggat för att de vill testa banan.
Mm.
Men vi kommer ha då instruktörer ute i banan, så att säga. För man måste ju då lära sig instruktionerna, alltså de tecknerna som används. Det är liksom
för... Ja, man har någon form av spotter som går framför bilen.
Ja, det ja. Måste du ha.
Mm. Fekt.
Ja, faktiskt. Fränt också. för vissa partier är lite mer krävande och så vidare. Men de flesta, alla kommer ju klara av den här banan. Men då har vi då erfarna instruktörer från 4x4-event som då kommer då ansvara för offroad-banan. Så då måste man, om man ska köra sin egen bil så går det bra, men man måste boka en tid för det och allting. Det kan man göra på plats på mässan då.
Mm.
Men jag tänkte passa på att lotta ut 10 stycken fribiljetter till mässan.
Ah, det är klart ska ju det.
Så att mejla christoffer@overlandgroup.se och jag stavar ju mitt namn med K och 2F.
Mm.
Inte jättekomplicerat. Och @overlandgroup.se. Och skriv varför du vill gå på mässan, så väljer jag ut 10 stycken personer som får såna här fina helgbiljetter.
Ja, vad kul.
Inklusive alla i bilen. Så att en biljett gäller. Då får du in, kommer du med en van och 9 personer, så går alla in för på den biljetten.
Ja, så det är 40-50 pers som kan ta del av det här.
I teorin, ja. Och värdet på en sån här biljett är 450 kronor. Ja. Men, så att mejla mig.
På, ta det igen.
christoffer@overlandgroup.se.
Ja, bra. Du, jag inledde ju med ett kanske lite svajigt påstående,
oerhört.
Eller frågeställning snarare. Här kommer en annan lite svajig grej.
Men du, det är lustigt att den där typen av svajig inledning, för 6 år sedan, då hade ju vi inte ens studsat på den typen av inledning. Men i det här woke-samhället så blir det ju svårt. Allting blir svårt.
Ja, men det blir svårt eftersom folk vill hitta något att klaga på. Men återigen, jag sa inte att det här var dåligt. Utan jag, bara...
jag tror vi oroar oss helt onödigt. Våra lyssnare,
ja, våra lyssnare
de tycker ju att så här, nej, men ni är för snälla.
Ja, precis. Mm. Lego har vi hyllat så jävla mycket.
Ja. Och, jag håller på att bygga den där Classic Defender nu.
Ja, är du inte klar med den?
Nej, jag började bygga för 2 dagar sedan.
4 veckor sedan du pratade om att du hade köpt
den. Jo, men jag tog med den upp till Åre. Ja. Jag tänkte, det här blir kul.
12 plus står det på kartongen.
18 plus står det på kartongen. Men jag, liksom, jag orkade inte sätta igång med det där. Nej. Uppe. Så nu satte vi igång i förrgår och bygger jag och min kära son.
Ja, min kära son älskar Lego och vi har ju skämt bort honom med enormt mycket Lego.
Bra.
Han har ju 5 så här liksom i storlek gammal drickaback fulla med Legodelar som har varit fräna grejer. Och det är det här jag liksom kom att tänka på när det gäller Lego. För när man bygger ihop, man köper en helikopter till exempel, och så ägnar man någon timme tillsammans med sin son eller dotter åt att bygga den här. De blir jätteglada, leker med den. Den är hel i max en vecka. Sen är den ju helt i bitar. Och byggs i de allra flesta fall aldrig ihop igen. Skulle man köpa en lek, för det är ganska dyrt med Lego, skulle jag köpa en motsvarande liksom leksakshelikopter som höll lika länge, det vill säga en 2 veckor, så är ju det fruktansvärt dålig leksak. Men sen är tanken, jo, men du kan ju bygga ihop den till andra saker. Ja, fast de sakerna som han bygger själv, de kräver ju inte 6 hela lådor Lego.
Nej.
Förstår du vad jag tänker?
Nej.
Nej, okej. Okay. Nej, då går vi vidare.
Nej, men det är intressant. Lego är ju så fantastiskt.
Ja, men det är kul för att pappa eller mamma kan bygga det ihop med sin son eller dotter. Men grejen är, den är bara hel i 2 veckor. Sen finns den ju inte.
Jag skulle säga att problemet är ju inte att man har 6 backar med delar. Problemet är att det finns ingen ordning på grejerna. Plus att idag, köper du en Lego-modell idag, så är det så otroligt många specialdelar.
Ja, precis.
Det finns liksom 1 miljard olika Lego-bitar.
Och saknar du en sån, då är det inte ens säkert att du får ihop det här, just det bygget.
Nej.
Liksom.
Man skulle ju vilja ha en dator.
Jag skulle vilja limmat ihop alla grejer som jag köpt genom åren. Fan vad han skulle ha mycket fräna grejer då.
Det finns ju de som gör.
Ja, men det är ju så kul också i den här Lego-filmen. Då är det liksom någon pappa som vill limma ihop det. Då gör de en stor sak av att det är skurken som vill limma ihop de här grejerna.
Alltså Lego vill inte det.
Nej, det är klart de inte vill. För då... ja.
Jag tycker du är på hugget. Jag skulle vilja omvända dig lite.
Ja.
Jag har nämligen tänkt så här, det är lite stökiga tider. Det är ju nästan för mycket nu med Sudan och Ukraina och Taiwan och all skit samtidigt. Men vi lever ju ändå i en liten trygg svensk bubbla, även om vi hotas av oroligheter på något sätt. Så, och även om det är skjutningar i alla svenska städer, inflationen åt helvete och pissiga räntor och allting. Så vi har ju ändå jävligt bra på det stora hela.
Mm. Ja, det får vi inte glömma bort.
Och då tänker jag så här, vi lever ju kosmiskt sett. Nu blir det här deep shit alltså. Vi lever ju kosmiskt sett väldigt, väldigt kort tid.
Ja, verkligen.
Säg att vi lever 90 år. Mm. Tops.
Mm.
Men,
då får du vara jävligt nöjd.
Ja, men då är man nöjd. Mm. 90 bast liksom. Men om jorden då bildades för 4,54 miljarder år sedan så är ju hela våran livstid, det är ju inte ens en blinkning.
Nej.
Det är ju pip, så var det slut.
Mm.
Och dessutom...
Det roliga är, förlåt att jag bryter in. Jag har faktiskt börjat använda mig av den tanken i vardagen när jag mår dåligt. Att tänka på att jag kommer ju att dö. Och när jag gör det, då blir ju alla de här vardagsproblemen pyttesmå. Då är det så här, men alltså, tiden jag lever är så kort. Jag kan inte ägna 2 veckor åt att gå och tänka på det här.
Nej. Det är precis det jag håller på att försöka leda i
mål.
Ja,
men den är jag redan. Jag är redan helt inställd på det.
Då kommer du gilla det här.
Mottaglig.
För att det här är ju inte ens nog, va? För att vi lever ju så kort tid, men vi får ju inte heller glömma att vi är så otroligt oviktiga. Folk har ju storhetsvansinne och tror att just deras liv är extra viktigt. Men det stämmer ju inte.
Ja.
Ditt liv har ju bara betydelse, jag tror du har varit inne på det någon gång förut, men ditt liv har ju bara betydelse för dina föräldrar och sen dina barn och i viss mån dina barnbarn. Mm. Sen är det ju slut. Mm. Det finns ju ingen som saknar en farfars far eller liksom barnbarns barnbarn.
Mm.
Du är bortglömd och framförallt helt oviktig.
Mm.
Och det är ju därför som krig, oro eller elände är ju så liksom
waste of time.
Oviktigt och onödigt och waste of time.
Ja, det är ju svårt att säga det för de som, om man bor i Ukraina, att det här är ingenting att tänka på.
Nej, det är inte så jag menar. Nej. Jag menar bara att globalt sett så är det så jävla onödigt att ha osämja. Allt från en riksosämja till en banal grannosämja.
Mm.
Det är bara onödigt. Tänk dig en fjäril som lever en dag.
Mm.
Det är så här, idag lever jag.
Mm.
Imorgon är jag död.
Mm.
Då blir det ju väldigt onödigt att skapa en beef med en annan fjäril och ägna liksom en hel förmiddag åt att tjafsa kring någonting.
Mm.
Då har halva livet gått på något sätt. Det är ju samma sak med oss människor. Lever man i 90 år, de första 20 åren så lär man sig saker. Sen jobbar man i 45 år.
Mm.
Och sen har man det skönt i 10 år. Och sen så är man så pass gammal.
Om man är frisk, ja.
Om man är frisk. Mm. Men sen efter 10 år så har du ju krämpor de sista 15 åren.
Ja.
Och kanske du bara sitter av tiden. Mm. Liksom. Och det här är ju en ganska dålig livsplanering om du frågar mig.
Mm.
Men vi kanske inte kan ändra det här systemet.
Nej.
Det är ju så här det ser ut. Liksom.
Mm.
Men då tänkte jag så här. Vi kan försöka kanske bryta oss loss lite från det. Och då kanske man, det kanske är så att folk kanske måste då jobba 45-50 år av sitt liv. Det är så det ser ut.
Mm.
Men problemet, det är ju att, och här känner jag ju mig själv first hand, problemet är att tiden går samtidigt som man fastnar i väldigt liksom vanliga, alldagliga vardagsrutiner.
Ja, just det.
Mina barn har ju aktiviteter varje dag, 7 dagar i veckan.
Vad är det man brukar säga? Livet är det som pågår medan du tänker på annat, eller? Det är något sånt där.
Oh. Jag har inte hört. Vad fint.
Sant framförallt.
Ja. Men vissa tycker att det är extremt att ha aktiviteter 7 dagar i veckan. Men speciellt eftersom jag skjutsar barnen överallt hela tiden.
Mm.
Men på plussidan så kan man ju säga att då får man ju umgås med barnen hela tiden.
Mm.
Det är ju en lyx av nåde på något sätt.
Mm. Men sen, ja, det är de här vardagsgrejerna man förmodligen kommer att minnas och sakna när de har liksom blivit så stora så att de inte är hemma igen. Det är kanske inte de här liksom semestrarna eller restaurangbesöken, utan det är den här vardagen som jag tror man kommer sakna.
Och det är här jag vill göra en liten förändring, för att man lämnar ungarna i plugget eller så går de själva, sen åker man till jobbet och så stressar man och så hämtar man och så kör man till aktiviteter och så kommer man hem och så är det läxor och någon oinspirerad middag där man kör 5-10 recept på rullande schema.
Ja,
fan vad sällan man byter mat bara. Och sen är det tacofredag, Let's Dance och Masked Singer och iPads och telefoner till förbannelse.
Mm.
Och sen börjar allting om. Och jag tror att väldigt, väldigt många i vår ålder känner igen sig i det här ekorrhjulet på något sätt. Då. Men då började jag titta på att man kanske skulle ta fram någon form av lyckoindex.
Mm.
Alltså ett system så att man väldigt snabbt och enkelt, den får inte vara komplicerad, man ska på ett snabbt och enkelt sätt avgöra om man behöver justera sitt liv en aning.
Okej. Okay.
Och eftersom vi är då, som jag nu upprepar till förbannelsen, eftersom vi är här på planeten så otroligt kort tid, så måste vi ju liksom maxa ut det vi tycker är roligt. Så att vi inte, så att det inte blir för lite av det.
Ja, men verkligen. Jag kom bara på en annan grej innan du fortsätter. Ett litet tips som jag brukar göra när jag flyger. Det här med liksom hur otroligt oviktiga vi är. När man sitter högt upp i ett flygplan, då tittar man ju ner på jorden och då inser man ju att där nere går en massa människor. Men när man är där uppe så blir de så små så att de inte ens syns. Och då kan jag liksom tänka, men om man bara där i höjdskillnaden gör ju att man blir liksom mikroskopiskt liten. Och därför helt oviktig. Det går runt massa små
Nu övergick din klokhet i att bli någon sån här knypplad carpe diem.
Nej, tvärtom. Jag bara tycker liksom
lev man, livet.
Nej, mer att man bara är oviktig.
Men då tänkte jag då så här att nu ska vi införa någon form av mikrolycka i vardagen.
Apropå knipplade sayings. Carpe diem.
Så nu ska jag lyckotesta dig. Enligt krigslyckoindex.
Har det här någonting med bilar?
Annars hade det varit lite konstigt.
Och
jag tänkte också att lyssnarna kan testa sig själva parallellt med det här då. Jag har delat in det här indexet i 4 väldigt enkla delar. Det är musik och minnen, är den första delen. Unna sig, är den andra delen.
Okay.
Civil olydnad, det är den tredje delen.
Mm-hmm.
Och sen nöjeskörning, det är den fjärde delen.
Ja.
Om vi börjar med musik och minnen, då handlar det om hur ofta under en vardagsvecka, tänk dig en vecka 14. En helt vanlig vecka. Hur ofta under en vardagsvecka lyssnar du på gamla låtar, gammal musik som du lyssnade på när du var yngre som gör att du minns specifika situationer från förr? Alltså du fattar, du lyssnar på Bob Marley och minns bilsemestern 82 och doften av en varm Volvo 142.
Ja. Det här blir nästan full poäng för mig. För jag skulle säga att det är nästan 10 timmar i veckan.
Men du har 3 val här nu.
Ja,
0 gånger, eller 1-2 gånger, eller 5-7 gånger.
5-7 gånger.
Är det så?
Ja, för jag lyssnar alltid på talsmusik när jag springer. Och jag springer ju 4 gånger i veckan.
Bravo, då blir jag glad.
Hemma också, jag lyssnar bara på gammal musik.
Och för att poängsätta det här då, så om du lyssna på och minns din barndom på något sätt.
Det är precis det jag gör.
Bra. Men 0 gånger, det innebär 0 poäng. 1-2 gånger innebär 2 poäng. Och 5-7 gånger innebär 5 poäng.
Okej, då har jag 5 poäng.
Du har 5 poäng. Punkt nummer 2, det är att unna sig. Det vill säga hur många
gungor
under en arbetsvecka så unnar du dig något gott som får dig att må lite extra bra. Alltså det behöver inte vara något dyrt och det behöver inte heller vara något liksom, godis på det sättet. Det kan vara en Anton Berg eller det är ett onödigt restaurangbesök eller ett nätköp som man verkligen inte behöver. Typ en motorcykelhjälm. Eller hur många gånger per vecka unnar du dig saker som du egentligen inte behöver? 0 gånger, 1-2 gånger eller 5-7 gånger?
5-7 gånger. På en vecka?
På en vecka. 5-7 gånger, det innebär ju att du i stort sett unnar dig saker varenda dag.
Vad var mitten?
1-2 gånger.
Ja, 1-2 gånger, definitivt. Ja, det är nog ganska exakt.
Vad är du unnar dig då?
Det är vad jag trycker i mig på helgerna.
Ja, det är 2 gånger.
Ja. Men det kan ju även vara att gå ut och käka lunch. Och inte, liksom istället för matlåda måste ju ändå hamna där. Så att, 1-2 gånger.
Det är, skulle jag säga, gränsfall. Men 1-2 gånger, absolut.
För mig är det lite lyx.
Punkt nummer 3, civil olydnad. Och här pratar vi om de små sakerna som du gör trots att du vet att det är antingen olagligt eller något man kanske inte bör göra.
Men det här är väl ingenting som gör mig lyckligare?
Jo,
Aha,
det
okay.
är precis det det är.
Ah, ja.
För att om vi ska... Men det är ju mitt lyckoindex vi
ja,
pratar
om. Ja, just det. Glömde bort det.
Att man måste känna sig lite fri ifrån att vara fullständigt kontrollerad. Mm. Jag får ju panik av
lapplisa.
Jag får panik av fartkameror eller biltullar. Därför att det är en kontroll som jag tycker så här, det kan vi klara oss utan. Jag tycker vi är tillräckligt smarta för att inte behöva ha det.
Mm.
Så att... Att då varje, hur många gånger per vecka man gör så här, en liten revolt emot kontrollen. Det kan alltså vara att man plankar på tunnelbanan eller att man aktivt kör lite för fort.
Fan. Ja, men då blir ju det här inte
eller att man
svar...
skiter i att betala p-avgift eller att man döljer regplåten för en biltull.
Ja, men då blir ju inte det här ett betyg på hur lycklig jag är, utan hur lycklig jag skulle ha varit om jag var du då.
Nej, men
för civil olydnad för mig är liksom ingenting. Men visst, vi kör på bara. Ja,
Tycker du är lite tråkigt?
Nej, du måste ju tåla liksom att den granskar det här.
Nej, det är det som
är det här civil olydnad när jag säger nej och sätter mig upp mot dig?
Exakt så.
Okej,
0 gånger, 1-2 gånger eller 5-7 gånger?
Ja, men då får det väl bli... Jag menar, något skit gör man ju varje vecka. Så 1-2 gånger då.
Ja. Mm. Så, jag ska ju bara en liten notering.
Mm.
Och sen slutligen då, nöjeskörning. Det vill säga att du okynneskör en bil eller en hoj eller en cykel för den delen. Men du kör så att du verkligen mår bra. Det kan vara ett hobbyfordon, men det kan också vara en vardagsbil som ger någonting tillbaka. Alltså inte en Skoda Octavia. Och bara, jag tycker det är så roligt att köra bil så jag sitter i min Skoda Octavia. Utan det måste
vara... fast om jag är 18 och precis har tagit körkort så är ju en Skoda Octavia.
Men det var helvete vad du ska motsäga dig.
Ja, men, ja.
Du kan inte säga att köra en Skoda Octavia är
18
nöjes...
så är det ju otroligt kul.
Jo, men om du är 18 och du har en Trans Am 75 bredvid dig
fast
och
det
en Skoda
har jag inte om jag är 18.
Men du säger att det är hypotetiskt.
Ja, okej. Okay. Ja.
Mina regler är som följer. Det... Nöjeskörning ska vara någonting som, där du kan drömma dig bort och njuta i fulla drag. Mm. Och jag förstår att en 18-åring tycker att det är kul att prata med tjejer och köra en Skoda Octavia.
Ah.
Men inte när du är 50.
Nej, okej. Okay. Mm, nej.
Nej.
1-2 gånger. Och det är ju, alltså ska man sluta på ett år så är det ju inte en... Eller ja, jag tänker det är ju när jag kör hoj då. För jag har ju, det är inte, alltså att köra runt min ID4, det ger mig ju ingenting. Så ja, men 1-2 gånger. Åtminstone är det så nu på våren och sommaren.
Och då ska du få den bistra sanningen här då.
Hur olycklig jag hade varit om jag var du.
Nej, jag kanske då. Men musik och minnen, där fick du ju full pott, 5 poäng. Och på unna sig, där fick du bara 2 poäng. Civil olydnad 2 poäng och nöjeskörning 2 poäng. Det här blir ju 2, 4, 6 plus 5, det är 11 poäng.
Delat på hur många?
0 till 8 poäng. Då har man allvarliga problem.
Vad hade jag då? 6 poäng?
Nej, då är det 11 poäng.
Ah, ja.
Det vill säga, här har man liksom halkat efter på lyckoskalan. Ah. Här måste man ta tag i sitt liv och faktiskt göra lite saker som gör en lite gladare i vardagen.
Ah.
9-17 poäng.
Mm.
Det vill säga, det är här du ligger.
Mm.
Då ligger man faktiskt riktigt bra till.
Ja, bra.
Det krävs...
Jag behöver bara planka lite på tunnelbanan så blir jag lyckligare.
Ja, på ett sätt ja. Det krävs inte mycket men lite förändring.
Ja.
Liksom njut vidare.
Mm.
Och 18-20 poäng, det är liksom full pott.
Mm.
Då är man en komplett livsnjutare.
Ja.
Jag ska säga att jag...
Ja. Eftersom det ju då är dina kriterier som har ställts upp här. Nej, och helt anpassad efter vad du gör.
Nej, men jag är realist här. Ja. Musik och minnen, det gör jag 1-2 gånger per vecka. Jag lyssnar alldeles för lite på musik. Även fast jag tycker det är härligt att drömma sig bort. Det här får jag bara 2 poäng.
Mm.
Men på unna sig, det gör jag varenda dag.
Mm.
Alltså det är det lilla. En liten petifor till kaffet till efter lunchen. Det är härligt med en liten chokladbit.
Mm.
Och
så får
vi
se om du blir 90 när du fortsätter att moffa i en Anton Berg varje dag.
Ja, men det är träning ingår i det här också.
Ja, civil, så han och vejpade vidare.
Civil olydnad, det gör jag varenda dag aktivt. Jag avskyr att foga mig i det här. Men det är mer att jag liksom väljer att bryta mot hastighetsbegränsningar till exempel, eller andra saker.
Ja, om hastighetsbegränsningar ska räknas in i det här, då ska jag upp såklart, för jag kör ju alltid för fort.
Mm. Ja. Gör du verkligen det?
Ja, men det gör väl alla.
Ja, men inte sådär att... Okay,
nej, så det är en viss hast... när du blir av med körkortet, det är först då som liksom... Det måste vara 30 över.
Nej, men det, liksom såhär, är det 90 och du ligger i 102 och, nej, men, och bara följer...
Nej, ligger med 120 om det är 90.
Och följer trafikrytmen, ja. Då är det ju inte civil olydnad. Okay. Ja. Men om du aktivt trycker undan annan trafik och blinkar med hellyset, ja, och bara, ja, flyttar era jävlar, ja, då är det ju lite bara hardcore. Okay. Nöjeskörning, det, ja, gör jag varenda dag. Ja. För jag väljer ju aktivt att ha bilar som jag kan leka med även i vardagen. Mm. Så att jag får då 17 poäng. Men enligt skalan så ligger ju du och jag på samma.
Ja,
det vill,
ja,
säga att vi ligger bra till.
Ja, vad bra. Ja, det gläder mig att du inte är lyckligare än
mig. Nej, det kanske haltade det här.
Haltade, det släpade sig fram. Du, jag läste om The Dirt, alltså boken om Motley Crue.
Ja, för inte länge sedan jag läste den.
Ja, jag läste om det under påsken.
Ja. Läste eller lyssna?
Den läste jag faktiskt, ja, för jag har den i bokhyllan. Och så fick jag för mig att kolla på den här filmen om Motley Crue som finns på Netflix. Och den är tyvärr inte alls lika bra som boken. Aha. Tvärtom, den är ju ganska tramsig. Det är en komedi nästan i jämförelse med boken. Men jag kan ändå... Ja, jag tycker om att frossa i 80-talet. Så jag tänkte, jag kollar på den, för jag hade ingenting att göra.
Aha.
Men det var en sak som jag studsade på. Och som jag verkligen inte förstår logiken i. För när de ska filma scenen där Vince Neil, alltså sångaren i Motley Crue, när han kör ihjäl Russell Dingley, alltså han som var trummis i det här glam rockbandet Hanoi Rocks. Då har de bytt ut
finnarna, ja.
Va?
Hanoi Rocks var väl finnar, var de inte det?
Var de? Nej, de är britter.
Var de?
Ja. Nej, men hur som helst,
försökte man briljera.
Ja, ja, det gick ju som vanligt. Du tänkte på Lordi, du.
Ja, vad de vill.
Ja. Nej, när de, ja, de smäller ju då, ja, och Russell dör ju. Mm. Men då har de bytt ut.
Hanoi Rock var ett finskt glamrockband grundat 1979.
Ja, det ser du. Ja, det var 1-0 till dig.
Uh-huh.
Hur som helst. Han dog ju det Tomas och Pantera, det var ju det de körde.
Uh-huh.
Men i filmen, uh-huh, då kör de en Corvette C4.
Va?
Varför gör man så?
Varför gör man, varför? Så gör man inte.
Nej, så gör man väl inte. För jag menar att liksom, för det var ju, jag tror inte ens att man ser ju inte själva krocken. Att hitta en trasig Detomas och göra ett vrak av är lika lätt som hitta en C4. Kanske lite svårare, men spelar ingen roll.
Framför
en sån grej byter man inte ut,
nej,
bara.
Nej.
Eller hur?
Det signalerar helt olika saker också.
Ja, exakt. Och det är det vi ska prata om nu.
Ja.
För rockstjärnor, de har ju en ovana att smälla med sina bilar ganska ofta.
Mm.
Och några exempel på det här, det är Ozzy. Han höll på tjej, alltså. Det var inte ens en bil, utan det var en quad som höll på att ta.
Ja, en fyrhjuling. Ja,
the Prince of Darkness
liv. The Darkness.
Ja. Och en annan rockstjärna.
Han bara körde rakt i ett djupt hål.
Ja.
Welcome, ja, home.
En annan rockstjärnetrummis, som precis som Russell då i Hanoi, finska Hanoi Rocks.
Ja, det finska.
Ja, faktiskt dog, det var ju han Cozy Powell som lirade med både Rainbow, Black Sabbath och Jeff Beck och Whitesnake. Och han körde ju då ihjäl sig i sin Saab 9000 Turbo.
Oj.
Ja,
det känns inte hårdrock, 9000 Turbo.
Nej, men det gjorde han i alla fall. Men det verkar som att just trummisar som lirar i metalband...
En metal-arkitekt var han.
Nej, men trummisar, just trummisar, metal-trummisar, de verkar vara speciellt olycksdrabbade. För även trummisen i Def Leppard, Rick Allen, körde åt helvete i sin Corvette. Vilket resulterade i att han blev av med en arm. Mm. Men det som var lite spektakulärt och var en stor nyhet då, det var att han stannade kvar i bandet som trummet. Han anpassade sig ju sitt trumset och sitt sätt att spela så att han kunde fortsätta vara med i bandet.
Det blev ju ett signum.
Ja, precis. Och det var lite coolt.
Det var ju fruktansvärt
coolt. Paul Gray, han basisten i Slipknot, han skrotade sin Porsche i en fyrvägskorsning efter att han hade kört mot rött. Så här har vi återigen en hårdrocksnubbe som har kört åt helvete då. Mm. Och Josh Holmes från Queen of the Stone Age, han skulle på någon fest och så fick han kast på sin 67 Camaro när han skulle svänga in på garageuppfarten till den här festen. Så han plöjde rätt genom staketet och genom någon liksom häck och in på tomten. Och i sann så här metalanda så klev han bara ut och sa till hans man i festen, "Sorry I'm late dude, let's party!"
Det är hårdrock.
Listan på rockstjärnor som har skrotat sina bilar, den går att göra nästan hur långt som helst. Och jag tänkte att du och jag skulle försöka ta reda på vilken som är den optimala rockstar-bilen.
Oh, vad kul.
Ja, och eftersom vi ändå då är inne på hårdrock nu, så tänkte jag att det här är liksom hårdrocksbilen nummer ett som vi ska dubba idag. Mm-hmm. Sen kanske vi tar oss an hiphopen i något annat avsnitt. Eller, för det går liksom inte att använda samma lista för en hiphopartist som för en metalgud.
Nej, det är helt olika.
Ja. Så nu snackar vi alltså om 80-tals hårdrock. Mm. Och då är det ju några kriterier man behöver ta i beaktande. Och den viktigaste aspekten är väl att ingen bil får vara byggd efter 91. Nej. För ungefär 91, det var ju då som den här underbara musikeran som jag älskar så mycket.
Där omkring, där var The Final Count.
Ja, The Final Count. För sen kom ju grunchen och förstörde allt det roliga. Då. Däremot så kan ju bilarna vara äldre än 81. Då väl, 81 så föddes väl liksom glam metalen på något sätt. Och många av den tidens rockgudar körde ju även lite äldre bilar, så de får ju vara äldre än 81. Så länge den känns metal och som sagt inte är byggd senare än 91 då, så får de vara med på listan här. Och jag har en lista som vi återigen då ska bena ut.
Vad är The Final Countdown ifrån? Är det typ slutet på 80-talet, va? 88 kanske?
Ja, ganska. Det är 88. Ja, googla det, för jag tror fan att det skulle kunna vara 88.
86.
Ja, okay.
Det var typ. Bra. Det var nära.
Ja. Mm. Är du med nu då? Mm. Vilken bil är mest hair metal?
Ja.
Ja. Studs Blackhawk från 1971.
Ja. Mm. Den är med Elvis.
Men den är Elvis, ja. Men jag tror även att Nicky Six hade en sån.
Ja.
Mm. I och för sig, en Studs Blackhawk, den är ju mer, alltså, om man...
Jävla bra namn alltså.
Ja, verkligen. Men om man tänker den, man kan ju förstå att Nicky Six körde den. Man skulle också kunna tänka sig att liksom Blackie Lawless i Wasp körde den. Men Bon Jovi kanske inte skulle köra den. Det är lite mer så här mörka metalband från 80-talet. De här som flörtade lite mer med satanism och kanske inte flörtade, men ja, du fattar.
Jag vet inte, den är otroligt ball.
Den är otroligt ball, och den känns ju metal. Det får du ändå hålla med om. Men
den känns mera Munsters. Förstår du? Lite barris. Liksom en metal som så här.
Miles Davis skulle kunna åka runt i en sån.
Ja, Sinatra också. Ja. Men det är ju Elvis bil på något sätt.
Men den ställs då.
Ja, det är en sån där.
Ja,
det är en
sån som vanligt. Jag tycker ju om de här så mycket. Jag hoppas inte lyssnarna tröttnar på vår lista.
Nej, de tröttnar på oss för länge sedan.
Den ställs då mot det är Tomas och Pantera från 71. Ja. Och då är det väl ingen snack.
Nej, Panteran är ju mera metal alltså.
Ja, men så, det är vi väl överens om.
Ah.
Okej, nästa då. En Jaguar E-Type från 65. Den är ju i sitt utseende inte så mycket metal, men jag vet ju att många liksom metalheads på den tiden liksom körde runt i den. Liksom.
Det känns ju mer så här Paul McCartney.
Ja, kanske. Mm. Ja, men den ställs då mot en 911 Turbo från 86.
Oh, svårt.
Ja.
För 911 Turbo känns inte så hårdrock.
Ja, men den var ju ändå liksom... En vit sån. Jag kan inte liksom se mig.
Jag skulle nog säga att en E-Type, för den ska ju också vara lite flamboyant.
Mm.
Det måste ju ha.
Jag tänkte nog att det är 911 Turbo, men jag är fan benägen att hålla med dig. Att frågan är inte min jagga är faktiskt lite mer metal.
Aha.
Ja, bra.
Och mer också så här, ett framgångsrikt metalband som är så här, jag samlar på bilar. Och jag åker ner liksom till den här klubben på The Strip. Liksom.
Ja, eller på precis. Rainbow Room. Okej, då går...
E-Typen
går vidare. Okej, en Testarossa då. Den kom ju 84. Den är ju väldigt Yngwie Malmsteen, kan jag tycka. Liksom. Den ställs mot en Countach. Och då tänker jag lite senare modell, typ en 87.
Ja, exakt.
De här är ju metal båda två.
Mm.
Ferrari är ju ändå Ferrari. Just att liksom, man vet ju att många älskade Ferrari.
Jag skulle säga att Testarossan är mera...
Visst är den det?
Den är mera glam.
Ja.
Och mera metal.
Lamborghini är kanske lite mera liksom disco, eller på säga.
Ja, eller liksom så här cocaine colors.
Ja, men precis. Lite mer klubb liksom.
Den är också lite alltså som hårdrockare per se, nu och återigen, det här är tunn is.
Ja, det är inte ditt
podden.
Expertområde.
Nej, men jag skulle säga att hårdrock är inblandade väldigt mycket olyckor, men de är ju inte, det är ju inte bilkörningen stod ju inte högst på deras liksom så här, jag ska ta körkort, det var inte prio. Ja,
men framförallt var de ju så jävla neddrogade när de körde och fulla, så det var ju därför det gick åt helvete jämt.
Jag skulle säga att Testa Rossan är mer hårdrock.
Ja, jag håller med dig. Ja. Återigen en bil som jag, när jag la upp den på listan, tänkte att den här kommer bli svårslagen, men nej, du har fan rätt. Nästa två då?
Det är hårfint.
Ja, det är det. Corvette Stingray 69.
Eller jag ångrar mig.
Gör det verkligen? Ja. Nej, men tänk dig, Yngves hade så jävla mycket Lambos. Alla hade Lambos. Nej, alla hade Ferraris, menar jag.
Du ser, din Freudian slip gjorde att vi kanske måste rösta från Contouchen. Men det är ju det att Testa Rossans, hade det inte varit för Testa Rossans jälar, de känns pudliga på något sätt.
Vet du vad? Nej. Jag ändrar mig. Ja, vi har nämligen en annan Ferrari på listan som jag tycker är mer metal. Så att Lambo får gå vidare.
Ja, Contouchen gick vidare. Ja,
bra. Bra. Stingray 69. Mm. Det blir ju inte mer metal än så.
Ja. Vad ställs den mot?
Ja, den ställs mot en Mustang Boss 302.
Det är fan hårdrock alltså.
Ja, det är det.
Mm. Är det bossen?
Den är inte jättelätt. Ja, tycker du bossen går vidare?
Ja, jag tycker det. För att, nej men alltså, det är väldigt mycket sportbilar på den här listan.
Ja, men det är väl klart, det är det de körde.
Jo, men
eller, det är inte bara, ska jag säga.
Men en muskelbil måste ju ändå få finnas med där.
Ja, men är det för att du vill att den ska finnas med? Eller om, liksom, om du tänker på den gamla hårdrocks liksom, jag tycker att båda är lika mycket. Så att du kan faktiskt få välja här.
69 Stingray.
Ja, men Stingray, bara namnet.
Stingray går bra.
Här kommer en bil som inte är en sportbil, men som i allra högsta grad är metal. Mm. Det är en Rolls-Royce Silver Spirit från 1986. Van Halen, tänker jag. Eller? Men den ställs mot en bil som både du och jag är så hårt förknippad med metal. Och det här kanske liksom inte är bandet som säljer platina, men en Irox Z Camaro från 85. Det är ju jävligt mycket hårdrock.
Och det är ju...
Men frågan är vilken som är rockstar.
Ja, jag skulle ju säga att rollen, den är mer rockstar. Ja. Man har ett litet mansion.
Ja, precis.
Mycket brudar.
Ja, mycket.
Irox Z, det är när de fortfarande körde klubbspelningar.
Ja, bra.
Ja, men vilken går vidare då?
Ja, men Roycen
ja,
då?
Ja, den blir ju mer metal.
Ja, det blir metal god.
Exakt.
Ja. Okej, nu kommer den här Ferrarin som jag ändå tycker är helt mycket metal. Och som jag tänker på Yngve, jag är inte säker på att han hade just en sån här, men Ferrari 288.
Fan vad den är fin.
Ja, och hårdrockig. Ställs mot en Porsche 928 från 79 typ. Här är lite så här,
det blir samma som förra. En Irox Z, en 928, då har man gått från klubbspelningarna till att man liksom har ett riktigt venue. Man är headline.
Ja, så ska jag vilja säga. Kör du en Porsche 928, då säljer din platta guld. En Porsche 288.
Nej, Ferrari 288.
Ferrari 288, då har du platinum. Så Ferrari går vidare.
Jag tycker du styr din egen lista.
Ja, men det gör som du brukar göra.
Okej. jag skulle säga att 928 är liksom så här, för vi måste ju hitta en bred igenkänning i det. Och tänk dig,
det viktigaste
är Hollywood Boulevard, det är liksom så här, och så kommer en pudelrockare i en flång ny 928. Buckla bak.
Men om den här pudelrockaren precis har sålt platina och nu ska anses som en rockgud.
Ja, men ta din jävla Ferrari 288.
Ja, bra.
Ja, jag älskar den. Den är fantastisk.
Ja. Måste ha en Ferrari. Vi kan inte ha en lista utan Ferraris.
You had me at...
Okej, nu har vi två tävlingar kvar. Excaliburn 87.
Bra.
Ställs mot en DeLorean. Båda de här är lite så här, men är de hårdrock? Men det är de. Här får du välja.
Fan vad generöst. Ja. Nej, en Excalibur är ju för fan. Det behöver vara flamboyant. Hade DeLorean ställts på en Ferrari 288, då hade ju DeLorean gått vidare.
Tänk Dee Snider, sången i Twisted Sister. Ja. Om han skulle köpa en av de här, då är det ju lätt en Excalibur. Han kommer glida ner. Det är sant. Okej, sista två då. Porsche 959.
Det är en bil som växer.
Ja, den är lite konstig.
Ja.
Ställs mot en svart Chevrolet Monte Carlo från 73. Den du vet, jag ville ha någon bil som har ett operafönster med, för jag tycker på något konstigt sätt att det är metal.
Ah.
Sen är de här pris är liksom, de är ju inte alls lika liksom.
Men vad sa du, en 73 Monte Carlo?
Ja. Ah.
Alltså du pratar vi liksom Training Day.
Nej, det var en
80.
Ja. Googla.
73. Ja, det var den där förra. Ja, den där karossen.
Ja, det här är väl kanske inte någon platinum säljare.
Men samtidigt, en rostig sån här, ja. Det är ju liksom, då åker du runt på barer och spelar metal.
Ja, eller det är väl kanske med gitarrtekniken som har en 73 Monte Carlo.
Jag skulle säga att 73 Monte Carlo är mer heavy metal av skälet att en Porsche 959, den känns inte metal.
Nej, det gör den
för
inte.
För den är för fin teknisk.
Ja, precis. Mm. Okej, okay, då ska vi lite snabbt backa bandet. Mm. Då har vi alltså en De Tomaso Pantera som ställs mot en E-Type.
Ja, det blir Panteran.
Det blir ju utan tvekan Panteran.
Ja.
Och då har vi i nästa har vi en Countach mot en Stingray.
Mm, det blir ju Countachen. Det blir ju det.
Ja, men det blir det väl. Jo, det får det väl ändå lov bli.
Ah.
Okej, så har vi en Rolls mot, alltså Silver Spirit mot 86, Ferrarin.
Ja, rollen är ju mera hårdrock än en 288. Jag var tveksam till den redan från början mot en Irox Z.
Ja, men det är något med
rollen
som jag ändå tycker, ja.
Ah.
Då har vi slutligen en Excalibur 87 mot en Monte Carlo.
Ja.
Det får väl ändå bli Excalibur.
Ja, ja, det tycker jag absolut. Det intressanta nu är att det blir liksom två supersportbilar mot två flamboyant liksom åka till middagen med.
Ja, precis. Vi har då Tomasson mot Countachen.
Mm.
Men där vinner väl ändå det Tomasson.
Jag tycker det.
Ja, jag tycker nog också det. Jag hoppas att våra lyssnare håller med. Ni får väl höra av er. Och sen då, som du säger, rollen mot en Excalibur.
Jag tycker rollen.
Ja, det här blev bra. Alltså,
det blev jävligt bra.
Ja, och nu blir det då jättesvårt. Är Tomasson eller...
Det är det som är intressant med de här segmenten. Ja. Det här hade man aldrig kunnat resonera sig fram. Det är precis det vi i och för sig gjorde.
Ja, ja. Jo, men det är därför de här utröstningstävlingarna är så bra. För det oftast brukar, även om vi är svaja på vägen till svaret, så brukar det oftast ändå bli rätt bild i slutändan.
Men en 86a, nu måste jag ta fram en bild just på en 86a Rolls Silver Spirit.
Det som jag känner med rollen det är att den lika gärna skulle kunna köras av Elton John. Men Elton John skulle inte köra en De Tomaso.
För just 86an tycker jag, du har pinpointat ett årtal som är väldigt metal, så att vidare att den här är... liksom så här, det är en, liksom en ny modern version av det gamla, så den blir inte brittisk.
Nej.
Den blir mycket mer LA.
Ja, precis. Och den just 86an är ju liksom någonstans kanske där den där typen av hårdrock peakade också. Och de flesta sålde enormt mycket plats och just hade råd att köpa en Silver Spirit. Men som sagt, det är väldigt massa andra typer av människor som faktiskt också kör den, vilket gör att den inte är 100% metal i min värld. En De Tomaso, jag vill nog ändå, om jag får bestämma, påstå att De Tomaso är den optimala hårdrocksbilen.
Där har vi vinnaren.
Boom, shagalak!
Ja. Och fan vad man älskar Yngwie Malmsteen.
Ja, jag vet. Det är,
gud.
Ja, han är helt otrolig. Helt fantastiskt bra.
Ah.
Ja. Bra, det var det.
Jag blev på oerhört bra humör av det här segmentet. Du började i moll och gick upp i, vad heter det? Nej, jag kan inte musik. Ja, nej, skitsamma. Nu ska jag fortsätta vara på bra humör.
Ja.
Jag läste att Porsche, det har varit mycket Porsche men Porsche har motsatt sig det här nya europeiska lagförslaget som skulle förbjuda framtida förbränningsmotorer. Det ligger ju på EU-nivå att hela Europa ska förbjuda förbränningsmotorer från 2030, tror jag det var.
Ja, just det.
Alltså, det vill säga nytillverkning. Mm. Men nu har Porsche satt ner foten.
Ja.
Och sagt att vi kan inte godkänna den här lagen. Vi måste istället göra om lagen. Det vill säga att vi ska tillåta förbränningsmotorer. Men man får bara godkänna förbränningsmotorer som går på syntetiskt klimatneutralt bränsle.
Ja, det finns det väl inte så mycket att säga om. Frågan är om Porsche har så mycket att säga till då. Men det, logiken ställer jag mig bakom till 100%.
Men det som är intressant här, det är ju att syntetisk klimatneutral soppa. Det är alltså bensin som utvinns genom att man fångar koldioxid i atmosfären och så blandar man det med vatten med en sån här Baltasar-maskin. Och så blir det nollutsläpp. Eller helt neutralt då.
Det har vi snackat om lite på den olika företag som håller på att
utveckla det. Prometheus Fuel, ja. I USA. Men Porsche har också då utvecklat exakt samma sak.
Ja, det har jag läst någonstans. Ja.
För de har byggt då en fullskalig fabrik längst ner på sydspetsen i Sydamerika. Och där ligger då den här fabriken och nu har de börjat producera det här syntetiska bränslet. Det är inte billigt,
nej,
men det är fullt fungerande. Och sist men inte minst så håller Dodge på att utveckla en e-fuel-kompatibel motorfamilj. Eller snarare så här, det gick ut en pressrelease nu den 20 april där det står så här, Stellantis som då äger Dodge och hela det där gänget med bilar. Stellantis finalizing e-fuel testing on 28 engine families to support decarbonization of ICE fleet on the road. Det vill säga att nu håller de på att ta hela den befintliga motorfamiljen som sitter i alla deras Stellantis-bilar då. Och bara ska säkerställa att de får samma effekt, samma bränsleförbrukning och nollutsläpp om man kör dem på syntetiskt bränsle. Och så skriver de vidare att även om fokus kommer ligga till 100% på batteri elektriskt drivna passagerarbilar i USA och Europa fram till 2030, så kommer Stellantis då säkerställa och testa funktionaliteten i att köra bilarna på e-fuel.
Och när du säger e-fuel, då är det den här typen av...
Då är det en helt syntetiskt bränsle som inte... Att man inte har tagit råolja från marken och processar och förbränner och släpper ut koldioxid. Utan man tar tillbaks koldioxiden från atmosfären.
Så att det blir ett nollsummespel.
Och jag tänker så här, man behöver ju inte vara en bakåtsträvare bara för att man ändå vill behålla V8-muller. Om det nu finns en möjlighet att göra det här. För det är ju någonting med den här känslan. Nu vet jag att jag slår in helt öppna dörrar. Jag älskar miljövänliga fordon, punkt. Men en förbränningsmotor, den har ju ett liv som du inte får i en elektrisk motor. Jag tycker Harley har fångat det här otroligt fint i en reklamfilm. Får jag spela upp den här reklamfilmen för dig?
Absolut.
So, you're on this thing, right? And it's just you and the road and the wind and the trees. And it fills you up. You're flying, but centered. Lost, but found. Every part of your body is engaged. Every part of your mind is activated. Synapses is firing, dopamine oozing. It's chemical. You get off and you feel reborn. A god. Your spine is tingling, your core is vibrating, and that growl hums in your belly for the rest of the day. Because a great ride stays with you. It just lingers in your muscles, in your bones, and settles into your consciousness and seeps into the creases of your soul. Every hour is magic hour when you're on Harley. But the magic isn't about what the bike can do. It's about what the bike can do to you.
Gåshud. Slow clap. Det är spot on. Men du, det här klippet var ju otroligt härligt. Vad hittar du det någonstans?
Men det är från Riders Motivation International på YouTube. Så att det är väl en Harley-kanal på YouTube. Man får googla. Men det är det här trademarkade mullrande ljudet som inte går att ersätta. Även om du får en härlig upplevelse på att köra en elektrisk motorcykel och din jävla acceleration och du fart och du får samma vindfläkt, så är det här vibrerande ljudet av en mekanik. Och det är exakt samma sak med Dodge och deras Hemi-motor. Det är samma sak i många äldre Porschar. Så att även om man då tar fram en el-Harley eller en el-muskelbil, så blir det en annan sak. Den kan vara fantastisk, men det blir en annan sak. Så om man nu kan ta den gamla tekniken och addera klimatneutral e-fuel-soppa, då är det ju helt otroligt mycket bättre än att toköka gruvdrift för att producera bilbatterier och sen ändra hela världens infrastruktur för att få fram liksom laddstationer med superdyr elförsörjning på något sätt. En kombination vore väl helt optimal. Och nu känns det som att nu börjar den bollen få lite traction. Den börjar rulla nu.
Rätta mig om jag har fel, men Prometheus, hade inte de massa investerare från liksom de här riktigt stora drakarna? Liksom,
jo, Boeing köpte ju deras första batch.
Så det finns ju lite muskler bakom när det gäller liksom vilka regler som kommer att klubbas igenom.
Och på, i amerikanska Draknästet, det tv-programmet, där sitter ju en sån här superinvestor, en äldre gubbe. Han hade gått ut nyligen i något tv-program och sagt att jag ska nu bygga ett gigantiskt, jag ska fundraisa liksom flera miljarder dollar och så ska jag bygga ett enormt en utvinningsstation här i USA för att ta fram e-fuel. Därför att vi kan inte bara lägga alla äggen i en elkorg. Även om 90% kommer vara el så kommer 10% förbränningsmotorer, vi kommer inte kunna ersätta det.
Nej,
det
är framförallt det den amerikanska infrastrukturen klarar ju inte av, för att folk, det finns ju så enormt mycket bilar där. Så, som folk har inte råd att bara byta till en elbil. Liksom.
Inte på direkt. Nej. Det kommer vara en övergång. Och tänk dig vilken underbar värld där man har en kombo av tråkiga självkörande tvålar som man kan köra ibland och sen vrålande, frustrande, däckrykande monster med V8 ibland. Mm. Det blir ju, om de är lika miljövänliga så är det ju, vilken härlig värld.
Ja, det ser jag fram emot.
För det, visst, jag känner mig lite, inte skärrad kanske, men jag känner mig att passionen långsamt håller liksom på att glider oss ur händerna. Alltså det känns som att det orationella, galna, det får hela tiden stryka på foten i ett lättkränkt woke-samhälle. Mm. Det blir liksom färre och färre tokigheter. Allt blir lite mer tillrättalagt. Mm. Och därför är det så viktigt att, liksom att Dodge och kanske Porsche då ska rädda oss.
Ja, vi får väl se. Ja. Du vet vad jag tänkte blåsa liv i nu?
Nej.
Som vi inte har gjort på, jag vet inte hur länge. Aha. Veckans bil!
Nej, vad roligt. Det var länge
kommer
sedan.
Kommer du ihåg det? Ja. Har du hört talas om ett företag som heter...
Varför har vi inte kört det på så? Det var
ingen
jättelänge sedan.
Ja. Jag tror att det var väl för att vi under en ganska lång tid hade det som ett Bilsport MC-segment. Va?
Ah.
Ja, skitsamma. Mm. Har du hört talas om en bil som heter The Fiberfab Centurion?
Nej, men det låter otroligt.
Ja, det gillar du, va?
Ja. Fiberfab Centurion.
Ja, The Centurion, det är väl bilen som gjorde att det här företaget Fiberfab skulle kunna ha blivit ett av USAs kanske bästa coachbilder om allting hade gått som det skulle. Men det gjorde det inte. Och jag återkommer till varför det inte blev så.
Uh-huh.
Tanken var hur som helst att Fiberfab, precis som coachbilderfirmorna i Italien och Tyskland och England, att de skulle skapa underbart vackra bilformer som de sedan då skulle kunna sälja till de stora tillverkarna.
Uh-huh.
Och The Centurion, det var deras version av hur en förädlad 1965 Corvette skulle kunna komma att se ut.
Uh-huh.
Och jag kan inte låta bli att tycka att den här är helt otrolig. Jag skulle nästan vilja sträcka mig så långt och säga att det här är nog något av det vackraste som kommit från USA när det kommer till vad landet var kapabla till rent designmässigt på 60-talet. För det jag tycker att de lyckas med här, det är att kapa bort allt lullull samtidigt som de liksom förstärker linjerna på den här bilen på ett helt makalöst sätt. För det är liksom både överdrivet och avskalat på en och samma gång.
Det är så kul när man kör veckans bil.
Ja.
För jag upplevde mig själv som att man har örat mot marken. Man har liksom koll på allt.
Mm.
Och sen så bara släpper du en sån här liten bomb. Jag har aldrig sett den här. Nej. Den är helt fantastisk.
Alltså den
1958 års Fiberfab Centurion Corvette.
Ja, men den är helt otrolig. Kolla inredningen här.
Ja, men den är ju brutal.
Kolla, titta på bilen.
Alltså, ja, jag ser.
Alltså det de har utgått ifrån när de skapade den här bilen, det var den då mycket populära Corvetterna XP87 Stingray, det här konceptet som Pete Brock och Bill Mitchell och Larry Shimoda designade några år tidigare då. Men det Fiberfab gjorde, det var att ta den här designen och gifta den med C2-Corvetten så att man fick en bil som faktiskt skulle gå att använda.
Aha.
Man byggde 5 stycken av den här Centurion-modellen då. Och alla bilarna skilde sig lite grann åt. För de första 4 var faktiskt byggda på C1-Corvettens chassi.
Aha.
Men den här sista, den som du kollar på nu, den är då byggd på en C2. Och den här bilen hade då en Rochester bränsleinsprutad 283 kubiks V8.
Aha.
Och en fyrväxlad manuell växellåda. Från just 62-Corvetten då. Och alla Centurions hade sidepipes och de här hajjälarna strax bakom de här främre hjulhusen. Och det som är så snyggt med den här, det är ju också hur de låter hjulhusens form svälla upp på ovansidan av bilen. Och kvaliteten på den här bilen är också tänkt att vara så likt en produktionsbil som möjligt. För att ambitionen var ju att Fiberfab skulle kunna bli en underleverantör till GM. Då. Så allt ifrån reglage och klädsel och mätare och bagage, liksom utrymme och allt. Det är liksom top notch på den här bilen. Då.
Fan vad intressant. Förstår du? När den här kom till som en skapelse, då förstår vi många människor som gick och du vet, utvecklade den här. Och bara, det var så nära att det här blev en på riktigt.
Ja. Och tanken var att den här bilen också då, den var ju mycket, mycket lättare än en C2. Och att den då som sagt hade 283 hästar, en bränslesprutad V8. Det gjorde ju att den gick ju lika fort som den ser ut då att göra.
Ah.
Men varför blev då det här en kärlekshistoria mellan Fiberfab och GM? Jo, det beror på två saker, eller förmodligen egentligen bara på en sak. Och det var att företagets grundare, Warren Bud Goodwin, han anhölls. Och dömdes för mordet på sin fru. Och en av företagets mekaniker. Som
och dubbelmord?
Ja, Bud Goodwin hittade...
Hade mekanikern legat med hans fru?
Han hittade dem i sängen hemma tillsammans.
Nej,
ja,
skojar.
Ja, och jag tror att hans fru också jobbade på företaget. Så efter den här tragiska skandalen då, så ville GM dra sig ur det här samarbetet. Och då skyllde man på immateriella rättegångsåtgärder. Och så hoppar man av. Vilket är synd, för Fiberfab Centurion... Det var inte den enda snygga bilen som det här företaget hade skapat, utan de hade också bland annat tagit fram flera olika vackra kit på befintliga bilder. Bland annat en som heter The Fiberfab Jamaican, som var ett kit som man skulle kunna sätta på en Austin Healey 3000. Och även den är otroligt vacker på ett sätt som skvallrar om att det här företaget verkligen hade den stil som var, den var väldigt elegant.
Ja, de hade koll.
Ja, alltså jag tyckte att de byggde bilar på ett sätt som jänkarna inte gjorde då. Det var lite mer europeiskt tänk. Kolla på den här.
Jag kollar på den här. Fy fan, otroligt snygg.
Ja, visst är det en duktig coachbildningfirma.
Ja, alltså.
Och visst är det ett formspråk som inte känns så amerikanskt.
Nej, men det är intressant det här. Det är ju också att, på något sätt, vi pratar om många gånger, men ur ett sliding doors perspektiv.
Mm.
Att här har man en drömbil, en firma som hade alla möjligheter att gå till historien.
Aha.
Som liksom så här,
riktig, det kunde bli något riktigt bra.
Det kunde bli något riktigt bra, men sen kom snusk och sex i vägen.
Och rättegångar. Avundsjuka.
Ja. Mm. Men det är också intressant att en chef som driver den här typen av företag med väldigt flamboyanta sportbilar som hänger ihop med vårt hårdrockssegment.
Ja, just det.
Att det är just hans fru som hoppar i säng med en mekaniker.
Ja.
Alltså det, man vill veta vad som försiggick där.
Ja. Ja, men det var veckans bil.
Ja, den är otroligt snygg.
Kanske ett segment som vi ska blåsa liv i igen.
Jag tar på mig att köra veckans bil i nästa vecka.
Aha.
Jag har en tanke redan nu som väcktes i förra veckan när vi hade vårt tisdagsavsnitt. Men jag ska inte avslöja någonting, så tar vi det nästa vecka.
Ja.
Och sen så får ni inte glömma att ni ska mejla mig om ni vill ha gratisbiljetter till Overland Adventure Expo, och då kan ni gå in på overlandadventureexpo.com och kolla vad som försiggår och vilka utställare vi har, och så kan man vandra omkring på mässområdet. Och nu har jag också börjat kolla väderprognoserna, och det ser ut som att det är en stor sol.
Nej, så.
Jävla skönt. Man vill inte ha regn på en utomhusfestival.
Nej, man vill ju inte det. Man vill inte heller ha regn på en offroad-kurshelg.
Nej, just det, som du ska vara.
Ja.
Men hinner du tillbaks på söndagen där? Det är min stora fråga.
Nej, men jag hinner nog förbi på vägen dit.
På fredagen?
Ja.
Är det på fredagen du åker?
Ja.
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 Jag kommer bli djupt besviken om du inte kommer.
Ja.
Säger du glatt?
Ja. Då får det bli det. Men det jag sagt då.
Tack för att ni har lyssnat den här veckan. Så hörs vi nästa vecka. På tisdag kommer Jakob, och då ska vi ta oss an ett helt obegripligt lyssnarbrev.
Ja, det ska vi.
Ja.
Trevlig helg.
Detsamma.
Hej.
Hej.
Jag såg inte åt dig.
Ja, men jag tyckte du kunde tolkas. Hej på er.